Det är ju så här att vi har ju ofta skaffat oss olika vanor när det gäller gudstjänster och möten. De ser ut på ett visst sätt, även om vi inte har en fastslagen liturgi på något sätt, eller mässor eller liknande, så är det ändå så att man formar liksom en slags möteskultur. Och jag tror att det är viktigt att vi påminner varandra om vad en Guds församling är för någonting idag. Ja. Det är viktigt att förstå det här. Guds församling är inte vad som helst. Det är inte vilken klubb eller förening som helst. Utan det är någonting helt annat. Som vi ser i församlingen idag så är det två saker. Det ena det är att det är Guds församling är Kristi kropp. En levande organism som är, där allt som finns i kroppen arbetar tillsammans. Sen är vi också en ideell förening för att kunna äga till exempel en sån här fin lokal och kyrka som vi har samlats i idag. Och för att kunna ha ett bankkonto för utgifterna och så vidare. Men det är inte det som är Guds församling. Och jag vill vidröra ett ämne här lite systematiskt. Och försöka få ordning på tankarna runt omkring det här. Varför ska man tillhöra en Guds församling överhuvudtaget? Det finns ju människor, vet ni, kristna som man reser runt från den ena konferensen till den andra. Och man tycker liksom att det är väldigt roligt och det är så härligt när alla står upp och händerna i vädret och man skuttar runt. Nej, gör inte alla det. Jag vill inte generalisera på något sätt. Och det är härligt och välsignat att få känna någon gång emellanåt att man är någonting större än bara det sammanhang som man samlas i. Att tillhöra en Guds församling, det är inte alls bara religiös aktivitet. Det är ju många gånger så här, välkommen broder. Det är ju, vi kan ju tycka så tro att gudstjänsterna, det är församlingen och det som händer där. Nej, församlingen det är en livsnödvändig del av det kristna livet enligt Bibeln. Det är någonting som alla behöver. Det ligger i vår natur. Vi är födda av Gud till nya skapelse i Jesus Kristus. Och det livet måste näras och det ska växa, utvecklas. Kristen tro är personlig på ena sidan, men den är alltså inte privat på något sätt. Privat religiositet har ni hört talas om, det står om det. Privat religiositet, man säger det är min privat sak. Nej, det är faktiskt inte på det sättet, för Gud har skapat oss till gemenskap. Vi är skapade till sociala varelser och det är ett Guds verk i oss. En gemenskap med honom och med varandra också. Jag har 7 saker som jag vill ta upp här idag. Ha klart för dig att det är Jesus som bygger församlingen, inte vi. Det är ett Guds verk rakt igenom. Han säger Jesus, på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Kan du fatta vilket uppdrag vi har idag när vi ser alla ondskan runt omkring oss? Va? Det är inte små saker det handlar om. Det skulle vara alldeles för lite som katolska kyrkan menar att den bygger på Petrus. Jo, hans karaktär, den känner vi inte väl till. Det hade inte räckt långt. Nej, klippan, den eviga klippan ute i spär, det är Kristus själv. Det här upprepas många gånger i Bibeln, men får ta hänsyn till det. Grunden för allt sammans, det är Kristus själv. Paulus uttrycker det så här, en är den som sår, en annan är den som vattnar. Men det är Gud som ger växten. Ska det bli en tillväxt eller växa någonting? Så är det Gud som utför det verket. Visst är det fantastiskt att veta? Vi kan så, vi petar ju ner i jorden ett frö. Och så måste det vattnas. Och så börjar det spira lite. Fuskar man med vattningen, vad händer då? Jo, då torkar rötterna. Och kan inte längre absorbera vattnet och vidare vattning. Det blir svårt att få igång det igen. Jag kommer nämna lite mera om det här senare. Det är Gud som ger växten. Efesierbrevet 3:10. Där står det, nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göra känd genom församlingen. För vilka då? Jo, för härskarna och makterna i den himmelska världen. Oj, säger du. Det är stora ord här. Ja, det är inte vi som säger det, det är Guds ord som säger det. Det är Gud som har tagit på sig det ansvaret att ge åt oss ett uppdrag i världen och i tiden. För det andra, du är en del av Kristi kropp. Första Korinthierbrevet 12:27 så står det, ni är Kristi kropp och var för sig delar av den. Jag tycker det finns inget som beskriver Guds församling bättre än den här illustrationen av en kropp. En kropp. Det är många delar, vet ni, alltid från här till Lilltorn läggs ner. Och alla har sin funktion, men bara i sitt sammanhang, eller hur? Kommer den ur sitt sammanhang, vid sidan om församlingen, vad händer då? Ja, det begriper vi ju alla, att då det finns vissa saker man opererar bort ibland från kroppen. Men därmed så blir också kroppen stympad. Länge vet jag, man sa att blindtarmen hade ingen funktion så den kunde man ta bort med en gång. Men vet du vad? Senare tidens forskning visar att blindtarmen just den har med vårt immunförsvar att göra. Som pytsar ut viktiga saker för att stärka vårt immunförsvar. Det visste man inte tidigare. Nej, det är inte lätt. Det är inte lätt att vara vetenskapsman. De har det inte lätt. Bibeln förklarar det här för oss, fast på ett helt annat sätt, eller hur? Vi är en enhet tillsammans. Ingen kroppsdel fungerar på egen hand. Vi behöver varandra. Varje lem i kroppen är viktig och värdefull och har en uppgift. Jag säger någon, inte jag, men jag går på mötena i alla fall och lyssnar. Nej, Gud har inte gjort dig till en passiv lyssnare bara, utan du är en aktiv del i det som kallas för Kristi kropp. I församlingen så kan du ge och ta emot en massa saker. Det gäller kärlek, uppmuntran, förbön, undervisning och omsorg. Och inte minst helande. Säg att du skadar dig på något sätt eller har blivit opererad, så vet du att då blir det kanske ett stort sår som har syts igen. Och hela kroppen arbetar för att det ska läka. Och vad är det som för läkedom till kroppen där skadan sitter? Jo, det är blodet. Blodet strömmar till. Hela kroppen jobbar och inställer sig på att nu ska här bli fint igen. Det ska bli rent och det ska bli städat. Visst är det fantastiskt? Och det här sköter kroppen utan att du och jag ens tänker på det. Visst är det fantastiskt? Jag tycker det är så stort. Helande för människor. Det gäller både ande, själ och kropp. Men vi tillhör honom och är hans egendom. För det tredje, vi byggs upp tillsammans också. Jag tycker det är så fantastiskt det här ordet. Det kan låta motsägelsefullt. Det är första Peter brev 2:5, om det är någon som vill följa med i sin bibel. Ni är levande stenar som byggs upp till ett andligt hus. Stenar, det brukar vi använda begreppet i ordet till exempel stendöd. Eller hur? Det är det mest hårda och det mest livlösa som finns, så är det ju en sten. Men vi är levande stenar. Levande stenar. Det finns liv i stenarna. Och de byggs upp till ett andligt hus av byggmästaren som är Gud själv. Kristen tillväxt sker inte i isolering. Kristen tillväxt sker alltid genom relationer. Så är det. Det är intressant med korset. Jag vet inte, finns det kors här? Det gör ju. Borde jag veta, jag har varit som har varit här så många gånger. Ni vet, jag har en både som är horisontell. Och så har vi den andra som går uppifrån och ner. Det vittnar om en relation mellan Gud och människor. Det förenas människan med Gud i en relation. På ett annat sätt ser det ut i Israels flagga. Ni vet Davids stjärnan, det är två trianglar egentligen. Och det är intressant, för den ena triangeln som ser ut så här, det är tecknet för Gud. Och den som är upp och ner sedan, det är vi det. Det är människan. Gud lät sig förenas med människan och ingick i förbund med Israel. Visst är det fantastiskt? Och det finns i deras flagga. Det är unikt och det är fantastiskt. Och vi ska glädjas varje gång vi ser det. Att Gud utsåg ett folk som var hans egendomsfolk, som han äger. I församlingen så formas vi och korrigeras. Och där växer vår tro. Vi får alltså den här stenen, vet ni, den behöver ibland, har du sett hur en mur, har vi någon murare här? Nej, det var ingen, nej. Det är inte så ofta nu för tiden. Men ni vet, muraren, när han ska sätta in en sten, säg att det är en fasad, så fixar han till stenen så att det blir exakt rätt, och så lägger han det på det stället där den passar in. Så gör Gud med dig och med mig. Han tar oss och så formar han oss. Och den där processen, det kan göra ont ibland. Det kan vara besvärligt ibland, men den leder till att man passar in. Idag talar man väldigt mycket om utanförskap, eller hur? Utanförskap, alltså att man passar inte in i sammanhanget. Och hela samhället idag bygger för övrigt på något alldeles nyuppfunnet, och det är individualismen som leder till egoism. Det är jag som ska ha, det är jag som ska må bra. Allting jag mår bra av är rätt. Allting som smakar gott, det är nyttigt. Nej, så är det inte. Så är det inte. Det är inte verkligheten egentligen. Det är en skenbild, en missvisande bild av verkligheten sådan som den är. För i församlingen så formas vi så småningom. Jag brukar säga så här till unga predikanter. Predika mycket Guds ord. Lägg tyngdpunkten på Guds ord. Därför att det är Guds ord som förändrar oss på insidan. När vi kommer tillsammans och lyssnar till Guds ord, då lyssnar vi tillsammans Guds ord allihopa, så kommer vi att formas tillsammans. Vårt sätt att tänka kommer inte att bli exakt likadant, men det kommer att sträva åt samma håll. Eller hur? I världen säger man, säg mig med vem du umgås så ska jag säga dig vem du är. Vem umgås vi med? Vad omger vi oss med? Vi ska umgås mycket med Guds folk. Inte bara för att du har ett behov. Det kan finnas någon annan som har ett behov. Vi är till för varandra. Vi byggs upp tillsammans. Det är den byggnad som kallas Guds församling. För det fjärde. Tillsammans så bär vi Guds närvaro och kallelse. Alltså, här har det uppstått ett missförstånd. Det verkar många gånger som att man tror att Guds församling är en entreprenadverksamhet. Ja, vi är så dåliga på det här kan vi inte så mycket. Vi skickar efter någon som kommer som är duktig på det här, och så betalar vi en bra slant för det, så har vi gjort Gud en tjänst. Men så fungerar det inte i Guds rike. Det kan inte köpas för pengar. Det som Gud vill göra genom sin församling är något som är oskattbart. Och det är viktigt, inte bara för oss, utan för världen runt omkring oss. Tillsammans så bär vi Guds närvaro. Jesus han säger att två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Vem kan säga så? Vem kan säga på det sättet? Vet du vad? Jesus är här nu. Nu är han här. Halleluja. Halleluja. Församlingen, säger Paulus, det är Guds tempel i världen. När Paulus kom till Efesus så gick han runt där och spanade in. Han var i Efesus. Ja. Min fru också, vi var där samtidigt till och med. Och jag kände mig väldigt berörd när jag tänkte på att här gick Paulus och funderade på hur ska jag nå de här människorna? Och så öppnade han sin mun och säger, jag ser att ni är väldigt religiösa här. Och det var, det var. Men bland alla altaren här så hittar jag ett altare åt en okänd Gud. Och det är om honom jag har kommit för att undervisa er. Han var smart, Paulus. Eller så var det Guds ande som ledde honom till det här. Och så vet vi vad som hände. Paulus, han undervisade i Tyrannus lärosal, hette det. Jag vet inte var den låg. Det fanns ingen beskrivning där heller vad den skulle kunna lägga. Där undervisade han under drygt 3 år. Under den tiden så spreds evangelium över hela mindre Asien. Fattade inga små saker Gud vill göra. Det är stora saker. Gud tänker att Guds tankar är alltid mycket större än våra tankar. Alltid. Ibland så tänker man, ja, det kommer nog inget folk idag. Och vad Gud har överraskat oss många gånger. Ibland har det varit så att folk inte ens har fått plats. Så kan det bli också. Det är på något vis som Gud visar oss att du tänker för litet, du tänker för smått. Tänk stort när det gäller Gud, för Gud är större än allt. Vi bär gemensamt uppgiften och missionen. Först och främst att predika evangelium. Ja, säger någon, men jag kan inte predika. Du predikar varje dag där du finns. Ditt hem bland dina grannar, arbetsplats, eller skola, utbildningar, var det finns, så predikar vi. Vi visar människor vilka vi är och vem Kristus är i oss. Det är ett gemensamt uppdrag. Paul säger också en annan intressant sak. När ni kommer tillsammans så ska var och en av dem ha något att meddela. Vi skulle det bli intressanta och härliga möten om vi hade det på det sättet, va? Det var ett vittnesbörd och det var en härlig sång som någon sjöng. En hälsning från Herren, en profetisk hälsning kanske. Vi står det underbart? Är det så vi vill ha det? Det är också att betjäna de svaga. Det är att ta emot dem som är svaga. De som inte är som alla andra. Det finns mängder av människor idag. Nu kallar de ju inte för handikappade längre. Man byter namn emellanåt. Utan man säger att det är människor med funktionsvariation. Jag tycker det är ett sympatiskt ord egentligen om man tänker efter. De är människor, alla är människor. Men man är lite olika i funktionerna. Vi har ett uppdrag gentemot dem också, ett ansvar. Och det har vi gemensamt, tillsammans och bära. Nu är det ju så i livet att en del barn de föds. Och de kan bli olympiska medaljörer och nästan vad som helst. Och så finns det andra som man får dra runt i en rullstol hela livet. Så är det ju. Vem är värd mest? Vem är värd mest? Det är något att fundera. fundera över. Vi har en uppgift. Jag är glad att se er till mig här. Vi har känt varandra under en del år tillbaka. Och det är lika roligt att möta henne varje gång jag blir gripen när jag vet vad Gud har gjort i hennes liv. Och det har hon delat också med sin familj. Ja, det är ju underbart. Det är ju underbart. Där vi finns och i det sammanhang vi har, så får vi verka för Gud. En viktig uppgift är att vara ljusbärare i världen, i mörkret. Jag tror det var Lennart som sa när vi gick in här, det är mörkt nu för tiden, var det någon annan som ursäkta. Men jag hörde uttrycket att det är mörkt i världen. Men du vet, ju mörkare det blir, ju viktigare blir det med ett litet ljus. Det nästan saknar betydelse mitt på dagen när solen skiner. Men när mörkret kommer så gör också ett litet ljus skillnad. Och det är i mörkret som man ser skillnad på vad som är vad. Det är där man upptäcker. Det avslöjar oss. Men vi säger också att det vi inte kan göra ensamma, det kan vi göra tillsammans. Så är det. Det är inte allting, men det säger jag kan inte det. Nej, men då kan du få lite hjälp av någon annan då också. Blir ni två, eller kanske fem, eller kanske 10 stycken, så går allting mycket lättare. Jag har en liten, jag måste se till så att inte min fru börjar säga att han blickar arg på mig. En händelse, vet ni, ute i Bolivia, det var en kvinna som blev änka. Hon hade 6 barn. Och det är sannolikt ingen lätt situation. Och när man har blivit änka där ute, så behöver man hitta en ny karl att gifta sig med. Som kan hjälpa till med allt för att försörja familjen. Men då sa församlingen på den här platsen, en helt fantastisk församling och ett ställe som Gud har besignat så mycket. Nästan alla i hela byn är frälsta och tillhör församlingen. Visst är det fantastiskt? Någon frågade våra pastor där ute, är det verkligen sant? Är det möjligt att det kan bli på det sättet? Jag sa, jag vet inte, sa han, men jag vet det, att det står i Guds ord. Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Och så står det att för Gud är allting möjligt, så får du dra slutsatserna själv. Rätt vad det förstår jag, en dag så dyker upp en liten gubbe på en åsna. Som har hamnat vilse. Finns inga vägar alls i det här området. Man får gå dit, man får klättra på berg och man får simma över floden. Vi har varit där 3 gånger tror jag, eller 4. Någonting sådant. Och det har nästan slutat med förskräckelse varje år. Men jag vet att det ger upp en liten gubbe som har hamnat vilse. Och han frågar liksom vännerna där och de säger, ja, om du är välkommen här, nu ska du stanna, ja. Så kommer man på sedan att han är troende, han är frälst. Han också, den här lille gubben. Han skulle iväg och det skulle skifta något arm någonstans och han hamnat alldeles ut i skogen och var vilse. Vännen sa, stanna här några dagar och så får vi samtala med varandra och be tillsammans så du kanske har något gudsord att ge oss också. Och han gjorde det och han fick äta i hemmen och så en vacker dag så fick han äta i hemmet hos den här änkan. Och det visade sig att han var änkeman och hade 6 barn och resten är historia. Helt plötsligt liksom så var de 12 barn tillsammans och en del var halvvuxna. Och de kunde arbeta mycket mer och få större skördar på sina åkrar och allting blev välsignat. Och Guds verk växte vidare. Tänk vad fantastiskt det är. Sånt kan vara säga ibland när man får vara med om sådana här saker. Det är ju bara Gud som kan leda på det sättet. Va? Det är bara Gud som kan göra det så. Jag glömde att säga, tillägga det att under tiden här när den här kvinnan var ensam så sa vännerna i församlingen, du behöver inte vara orolig. Vi ska hjälpa dig med dina åkrar. Vi ska hjälpa dig med dina djur så att ingenting händer. Och då tänkte jag på det som står i Bibeln om hur man ska ta vara på änkor och förelösa. Det begrep människorna där med en gång att nu är det vårt ansvar. Tänk att få tillhöra en Guds församling. Det är oerhört. För det femte, församlingen ger skydd och andlig styrka åt oss. Jesus, han använde ju en liknelse om får och en fårhjord. Att vara en fårskalle, det är ju inte så fint att bli kallad egentligen. Men det ligger lite grann i människans kötsliga natur att inte vilja bli ledd eller anvisad. Men Jesus, han talar om en jord som är under hedens beskydd och ledning. En fåren känner sin herde. Mina får, säger Jesus, de känner min röst. Så på YouTube för lite sedan, när man försökte att kalla på en fårflock, vet ni, och många människor besökte på olika sätt. De lyfte inte huvudet från marken. Men så kommer herden och så ropar han på sina får. Bum! Med en gång till. Och så kommer de rusande och vräkande. De vet det. Nu kallar han på oss. Det är så Gud behöver ha oss i den ställningen. Att när han kallar på oss, när han vill ge oss ett uppdrag, så är vi redo att lyssna till hans röst. Utan herden är fåret förlorat. Det finns inget ensammare i världen än ett ensamt får. Den hittar aldrig hem, den kan inte orientera sig. Ögonen sitter på sidorna, har du sett det på fåret. Men det gör att den ser väldigt dåligt rakt fram. Det behövs någon som leder dem. Ibland har de en pingla, vet ni, runt en skälla runt halsen. För att de andra ska kunna följa, att de inte hamnar vid sidan om. Det finns inget ensamma. Ett lam som hamnar vilse springer runt i en cirkel tills dess att det lägger sig ner och dör. Glöm aldrig det, Gud vill att vi ska vara för i hans jord. Det är ju så här i tider av tvivel och trötthet och kamp. Då får vi vara med och bli bjudna av syskonens tro och böner. Det händer inte så sällan med människor som är förtvivlade, ångest och nöd. De säger, jag orkar inte be. Jag orkar inte be. Då brukar jag säga, nej, då får du sluta och be, så ber vi istället. Istället fantastiskt. Kunna hjälpa till. Så här, du behöver inte, det är inget tvångsmässigt det här. Det är inget tvång att be. Jag vet, katolska kyrkan tar jag upp det igen. Det är så många konstiga saker, men jag tycker bland det konstigaste av allt det här. När människor har bekänt sina synder så ska de ju få ett straff. Ja. Och då ska de be då ett stort antal böner. 200 av Maria och så vidare. Tänk att det här med böner, man använder det som ett straff. När det är så fantastiskt att få kommunicera med Gud istället. Ja, vi behöver ibland uppleva liksom att vi blir omprogrammerade. Ni som använder datorer, det gör de flesta dagar. Jag gör det också i så lite mån som möjligt. Men ibland så kan det komma in virus. Eller hur? Och det ställer till det rejält. Och då är det viktigt att man har ett antivirusprogram som kan eliminera de här farorna. Och det är det som är precis det skydd som vi behöver för vårt andliga liv också. Vi behöver ett sånt där antivirusprogram som när viruset säger en sak som säger någonting annat till oss. Tryck inte på den knappen som de säger att du ska trycka, utan tryck på en annan så det försvinner och elimineras istället. Gud hjälp oss. För det sjätte, Bibeln förutsätter församlingstillhörighet. En del menar att det inte är så noga vilken församling jag tillhör eller vad jag går i kyrkan och till. Det blir min en sak och så här. Men faktum är att Bibeln har en annan uppfattning om den saken. Alla breven i Nya Testamentet är skrivna till församlingar. Även de personliga breven som Paulus skrev till sådana som var hans lärjungar och Jakobs brev, det är skrivna till församlingen men via en annan person. Ja, hävdar någon med den universella församlingen då? Ja, om du får något problem så kan du gå dit ju. Var den nu ligger någonstans. Det är just det som är finessen. Att det är en känd gemenskap som finns på en plats. Som alltid finns och är redo att ställa upp och fungera. Apostlagärningarna 2:42 så läser vi: de höll troget fast vid apostlarnas undervisning, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Det är ju så att andens fullhet och funktionen, de bygger på sammanhållningen i gemenskapen. Många vill att vi längtar att det ska hända under och tecken och det ska bli så många saker. Ja, då får vi se till att få en församling som där gemenskapen fungerar också, därför att det är grunden för allsammans. Apostlagärningarna 2:37-41 så står det: när de hörde detta, människorna, evangelium, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Och löftet gäller er och era barn och den som är långt borta, alla som Herren och Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Det var grejer det. Ja, säger någon, det är nog inte möjligt att det kunde vara så många som blev döpta på en dag. Jo då, det har blivit många fler. Det har blivit döpta 10 000 på ett ställe på en dag. En annan plats som jag känner till i Venezuela så blev de 7 500 människor döpta på en dag. Då rullade det på, kan man säga. Vad byggde detta på? Vad är upphovet till detta? Jo, det är att gemenskapen fungerar. Där alla är med och bär. Och att vi drar åt samma håll. En liten kul händelse, jag kan bjuda på det. Man kan vara dum ibland. Andrew Sjöström känner ni de flesta av er. Han skulle hjälpa mig att bära en mast. Det var nere i Handelshamnen i Karlskrona jag skulle mästa på. Och då så var det bara så att när jag försökte bära masten på det här hållet så tog det emot. När jag vände mig och tittade, ja, då är han på väg åt andra hållet. Ni vet, man måste gå åt samma håll. Det funkar liksom inte annars. Man kan inte, om man sliter åt olika håll och drar åt olika håll. En tycker jag tycker så här och jag vill ha det så här och det här tycker jag om och jag vill inte ha det på det här sättet. Men det, vi har varit med om flera gånger, inte och jag, när väckelse har uppstått, och då menar jag liksom väckelse på djupet. Jag var pastor i en plats uppe i Småland för många år sedan nu. Och vi kom dit och det var en bedrövelse, ska jag säga. Vi kände församlingen sedan tidigare, för jag har bott i närheten. Jag hade, så att det var inte okänt för oss. Jag hade arbetat i kommunen där, i socialtjänsten. Och så jag kände många människor där. Men när det var bönemöte, då var det jag och Eter, och så var det en gammal syster som alltid fanns i kyrkan och pysslade om, ni vet, och skötte dansöver och satt in blommor och gjorde fint. Det var vi tre. Och då tänkte jag liksom att varför ska man hålla på med det här egentligen? Vad är det för mening med det? Men så började det hända saker och ting, vet du. Vi fick en stor grupp invandrare, och jag ska säga att de var latinamerikaner. Och det var ju inte vad de hade tänkt när de skulle träffa mig då, för de ringde från kommunen och sa: Anders, kan du hjälpa oss? Det har kommit 120 familjer här, flesta var chilenare. Ja, så här, det kan jag gärna göra. Så ni vet, det var många som i sin från sina hemländer där de kom ifrån. De hade stuckit och lämnat både familjer, och en del hade lämnat sin församlingsgemenskap där de kom ifrån. Den första de springer på en gammal missionär som börjar tala med honom om Jesus. De var alldeles chockade, alltså. Men det blev till stor välsignelse. Vi hade en stor grupp som samlades vid ena sidan och Peter fick tolka varenda möte. Men det var också bland svenskarna, bland ungdomarna, uppstod att väldigt många blev frälsta. Vet ni, då satte det igång. Då var det någon i församlingen som kom och de var så missnöjda. De sa, vi hade det så långt innan här och nu är det bara liv och det håller på hela tiden. Vem kan stå ut med sånt här? Innan hade man ett möte var 14 dag och nu var det möten alla dagar i veckan för olika ämnen. Så det kan väl ingen människa åka med och ha det på det här sättet. Och en han skrek åt mig och så tog han dörren så här ut och smällde igen den framför näsan på mig. Så murbrygget lossade vid sidorna. Och andra, ja, de skulle inte ha pianen, skulle inte stå där utan det skulle stå där. Och ojen skulle inte vara där utan den skulle vara där. Och jag ska det vara så kan inte jag vara med. Det uppstår alltid i vilken väckelse så uppstår sådana saker. Fienden försöker på allt sätt att riva ner det som Gud vill bygga upp. Jag sa det, vi har bär ner alltihopa instrumenten. Vi behöver varken sång eller musik. Vad vi behöver är evangelium och lugn och ro att dela med människorna. Och den här lilla församlingen här, vi löpte ett 40-tal under den tid vi var där. Det var mindre än ett år. Det var inte alls lång tid. Jag har kort därifrån den tiden, ungdomar, vi har mött många av dem senare också. Det är fantastiskt att se hur deras liv har utvecklats. De tog vara på det som Gud hade att ge. De tog vara på det. Nya testamentet känner inte till någon isolerad kristendom. Det finns inget nämnt om att vi ska åka ut och bli eremit och stänga in oss någonstans långt bort i skogen eller någonting sådant. Står ingenting om det utan det talar om gemenskap med varandra om Jesus Kristus. Du är kallad till gemenskap. Kära vän, broder och syster, du är kallad till gemenskap, inte till ensamhet. Det ska vi komma ihåg. I en Guds församling borde aldrig någon känna sig övergiven. Eller sitta ensam hemma. Det borde vara så att man är på hugget så fort någon inte kan komma och vara med i gemenskapen. Att någon går dit och frågar, vad kan jag hjälpa dig med? Behöver du hjälp? Kanske man bara vill ha ett tröstord. Kanske man behöver ha förbön för någonting. Det är så enkelt. Det är så enkelt. För Guds församling är en familj och inte ett evenemang. Det är inte någon slags teater så där vi uppträder därför att vi är så förskräckligt duktiga på att sjunga och spela. Nu är inte jag det, men ni får dras med mig och valspelet här. När det inte finns någon annan som kan. Men jag skulle önska att vi fick igång lite fler. Det står två gitarrer här som bara ropar på att få bli använda. De blir snart lite dammiga också. Ser ut som härifrån ett tag sedan de användes. Ja, men jag kan inte spela gitarr, säger du. Nej, du kan lära dig. Det finns inga genvägar. Alla kan lära sig något. Visst är det så? Vi är en familj. I den familjen så kan du bli sedd. Du kan vara helt ärlig. Du kan få hjälp och vandra i ljuset med ditt liv. Och du har någonstans att dela både sorg och glädje. Är inte det fantastiskt? Att jag tycker det här borde stå i tidningarna. Det är så fantastiskt. Man skriver om alla möjliga konstigheter och jag blir så bedrövad av kristna tidningarna. Man käbblar om det ena och en om det andra och alla tycks ha fel och hitta fel på varandra. Vi är inte de som letar fel på människor. Vet du av dem som talar om hur Gud vill att det ska vara? Det du söker efter, det är det du kommer att finna. Söker du efter fel hos människor, så är det fel du kommer att hitta. Söker du efter det som är det goda och det fina hos en människa, så är det det du kommer att finna. Vad söker vi för någonting i den tiden som vi lever i? Jesus. För jag sammanfattar det här till slut. Varför ska jag tillhöra en Guds församling? Och kanske, var kan jag finna en sån församling? Då vill jag ställa en motfråga. Varför inte bli en sådan församling? Man säger i världen att vill du ha en vän, bli en vän med någon. Eller hur? Skäl och förklaringar. Det är Guds plan. Och det är Jesus själv som har grundat församlingen. Det är ett stort skäl att tillhöra en Guds församling. Vi är en kropp och vi kan inte fungera utan varandra. Vi växer tillsammans därför att tro, det formas i gemenskap. Vi är bärare, tillsammans bärare av uppdraget som Gud har gett. Det har varit ett ljus i världen. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg, säger Jesus. Inte tänder man ett ljus och sätter det under skäppan. I församlingen så skyddas vi och stärks. Det handlar om ledarskap och syskon som bär. Vi sjunger sång när allting annat vacklar. Ja, det enda som bär när allting annat vacklar. Ja, det är Guds nåd. Jag skulle vilja säga att det är Guds församling. Guds sanna församling. Bibeln är väldigt tydlig. Kristen tro. Det är lika med gemenskap. Och gemenskapens tro. Du behöver det. Jag behöver det. Du är inte kallad att vara ensam. Du ska inte vara ensam. Du ska vara mitt i församlingen. Men tänk om vi misslyckas då. Det är aldrig farligt att misslyckas. Och det är inte fel att misslyckas. För den som aldrig misslyckas har aldrig försökt heller. Så är det. Det var budskapet från Ingvar Kamprad. Han sa det att alla berömmer mig för att jag har lyckats med IKEA-idén. Men han sa att ingen talar om de tusentals misslyckanden jag har gjort i livet. Hade jag inte misslyckats och lärt mig av misstagen, så hade jag aldrig lyckats med det jag lyckades med heller. Han var väldigt ödmjuk mot slutet av sitt liv. Jeremia 18 så läser vi om krukmakare. När leret i hans hand misslyckades, så står det, då begynte han om igen. Det finns alltid en väg tillbaka. Det finns alltid en väg tillbaka. Du blir inte fördömd eller förkastad från Guds sida för att du har misslyckats. Man får misslyckas. Och så visar oss Gud in på vägen igen. Kan Gud verkligen det? Samma kapitel i Jeremia 18. Så säger Herren så här. Kan inte jag göra med er? Ni har visat ett hus och som en krukmakare gör. Säger Herren, som leran i krukmakarens hand, så är ni i min hand, Israels hus. Gud ger inte upp. Hade Gud retat upp sig på alla misstag som vi kristna gör, vi som bekänner oss till Herrens namn, skulle han gå omkring och vara arg och ilsken över alla gånger, då hade han övergett oss för länge sedan. Men han har inte lämnat och övergett oss. Vänner, det här jag har talat om idag, det ska inte ses som ett försök att krångla på en någon ny lärare. Jag tror de allra flesta är medvetna om att det här är vägen, den enda vägen. Det är ett erbjudande att få erfara en möjlighet till att leva en nytestamentligt församlingsliv med alla de löften som är knutna till det. Det är Guds erbjudande jag lyssnar till idag. Det är inte ett krav på oss, utan det är Guds erbjudande. Det är en gåva från Kristus själv. Han har köpt dig. Han har betalat ett pris för dig. Och det gjorde han med sitt eget blod på Golgata. Du är värd så mycket för henne. En svåger till mig, han sa på slutet av sitt liv, ni vet den här sången, du vet väl om att du är värdefull, men han gick och gnålade, du vet väl om att jag är värdelös. Han drabbades av en pannlobsdemens. Han hade inte riktigt slutat sitt arbete på lantbruksnämnden i Malmöhus län. Han hade varit chef i många år. Och så kände han sig nere. Och så sjöng han, du vet väl om att jag är värdelös. Du är värd mycket för Jesus. Du är älskad. Och han har mera att ge åt dig än du kan fatta och förstå. Amen. Jesus, jag tackar dig.